Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A-kursen sponsras av Telia.
Telia är, som många vet, ett telekombolag som erbjuder abonnemang, bredband, IT-support med mera.
Och Telia är känd för att driva 5G-utvecklingen framåt i Sverige och för att ha landets bästa nät enligt den oberoende undersökningen Umlaut 2023.
Klara, vad är egentligen Telia i ditt liv?
Ja, men Telia är flow. Man har sin to-do-lista, man bara betar av grej efter grej efter grej. Allt går lätt och jobbet blir gjort liksom.
Det är ju inte så där att man blir ständigt avbruten av nätet som inte funkar som det ska, eller jobbiga människor som ringer, eller liksom att man inte kommer åt sin mailkorg.
Det är inte Telia.
Nej, visst.
För Telia hjälper ju oss företagare att göra vårt arbetsliv enklare. Eller mer Telia, som vi brukar säga.
Vilket också lämnar mer tid till själva kärnverksamheten.
För det är ju det man vill. Man vill ju bara jobba med det man brinner för. Inte hålla på med jox och admin. Det är kanske inte därför jag har blivit egen företagare i alla fall.
Nej, vi vill ju göra podd. Vi vill ju inte sitta och leta efter liksom, vilket moln har jag just den här filen i och så.
Nej, tack. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Tack Telia för att ni sponsrar A-kursen.
Det här är överkursen i kostråd, det vill säga hela Emmas intervju med Line Gordon som är professor i hållbar utveckling och föreståndare för Stockholm Resilience Center. Line berättar bland annat om varför ekologisk mat inte alltid är det bästa för klimatet, vad vi borde äta mindre och mer av och vad hon tror kommer ligga på våra tallrikar i framtiden. Men först, vad menas med hållbar mat?
Jag brukar tänka att det handlar om hur vi människor kan leva ett gott liv på den här planeten och också se till att vi lämnar efter oss en planet som även kommande generationer kan leva ett gott liv på. Och då handlar det ju både om hur kan maten bidra till vår egen hälsa, men även hur vi bevarar planetens hälsa. Så det inkluderar då olika miljöaspekter, klimat, biologisk mångfald, vattenresursanvändning etc.
Skulle du säga att den genomsnittliga svensken idag äter på ett sätt som är hållbart för klimatet?
Nej, det gör vi inte. Och det har gjort studier på det här, bland annat en studie från Svenska Lantbruksuniversitetet. Och då har man tittat på, om vi skulle försöka nå Parisavtalet för klimatet, hur stor påverkan kan livsmedelssystemet ha? Och sen har man delat upp det då i hur mycket får varje person globalt sett ha. Och då kan man se att en svensken äter ungefär drygt 3 gånger det liksom rättvisa klimatutrymmet då som finns idag på planeten. Så att vi har betydligt mer påverkan än vad man borde ha.
Skulle du säga att den genomsnittliga svensken idag äter på ett sätt som är hållbart för vår hälsa?
Nej, det skulle jag inte heller säga. Om vi tittar på den svenska befolkningen så är det ungefär 50% av den vuxna befolkningen som är överviktiga till så. Och det bidrar ju till olika folkhälsosjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes etc. Så där behöver vi lägga om kosten ganska mycket. Och det man brukar säga är att vi behöver äta mer fullkorn, mer frukt, mer grönsaker. Men också äta mindre av till exempel rött kött, mättade fetter, mindre socker, mindre salt.
Är det samma typ av förändringar som behövs för att vår kosthållning ska bli mer hållbar för klimatet?
Ja, men väldigt mycket av det här går hand i hand. Att äta mindre rött kött till exempel, det får väldigt stora positiva konsekvenser även för klimatet. Sen är det inte alltid så att den kost som är det absolut bästa för klimatet kanske inte alltid är det bästa för människan. Att vi skulle till exempel äta väldigt mycket vete, potatischips är ganska bra för liksom klimatet, men det är väldigt dåligt för vår kost och vår hälsa. Så, men generellt så mycket går hand i hand faktiskt. Så det finns många förändringar vi kan göra som är positiva.
Finns det andra typer av motsättningar mellan de här olika aspekterna av hållbar mat? Man pratar ju ibland om att man till exempel behöver betande kor för mångfaldens skull. Men du säger just att det här med rött kött är inte bra för hälsan.
Mm. Nej, men det stämmer att det, ibland kan det finnas motsättningar. I Sverige till exempel så är det bra att vi betar vissa av våra marker. För att det, vi har sett att våra naturbetesmarker till exempel, de har väldigt hög biologisk mångfald. Och det gynnas just av bete. Däremot så har fortfarande de här korna har en klimatpåverkan. Så att det är inte så att man kommer ifrån påverkan på klimatet bara för att de håller den biologiska mångfalden liksom positiv. Men det som är intressant är att man kan se att den mängd kor som behövs för att beta de här markerna, det är en ganska lagom mängd för oss människor att äta också. Det gjordes en studie där man såg att för att upprätthålla de naturbetesmarker vi har idag så kan vi få ut ungefär 70 gram rött kött i veckan per person. Och det ligger ganska nära en också klimatvänlig mängd kött. Så på det sättet så skulle vi kunna nå flera mål samtidigt. Det är inte så att vi behöver ta bort alla kor för att klara klimatet och därmed skulle få negativ påverkan på biologisk mångfald.
Men när det kommer till hälsoaspekterna, vad är då riskerna med att äta för mycket rött kött eller för lite fullkorn?
Nej, men det är att de då driver på olika folkhälsosjukdomar som olika typer av cancerformer, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar. Så det är därför då ser man när vi äter för mycket rött kött eller för lite fullkorn, då så får vi en ökad samhällskostnad också på grund av de här sjukdomarna. Sen kan det också finnas kostråd som är vissa saker behöver vi få i oss för att vi behöver vissa typer av näringsämnen och mineraler och vitaminer och så. Så det är både för vad vi behöver få i oss och vad vi inte kan få i oss för mycket av, så att säga.
Finns det vissa grupper som är särskilt långt från en hållbar diet?
Ja, men det gör det ju absolut. Och folk äter ju ganska olika. Så där kan man väl säga att det finns till exempel män äter mer kött än vad kvinnor gör. Man kan också se att vi äter lite mer hälsosamt, lite mer hållbart i storstäder jämfört med på landsbygden. Det finns vissa tecken att folk med högre inkomster äter något bättre än låginkomstgrupper och så. Men det varierar väldigt mycket på olika ställen. Men vissa sådana tendenser finns det.
Det här att män då äter mer kött, hänger det ihop med liksom mansnormer eller identitet?
Ja, men det tror jag absolut att identitet spelar in. Det påverkar oss ganska mycket vad vi väljer att äta. Men det som verkligen påverkar vad vi äter är också den så kallade matmiljön som vi möter i affärer, på restauranger etc. Och det som då ibland som vi kanske inte ens reflekterar att det faktiskt påverkar vad vi väljer att konsumera. Det kan vara sånt som, vad är det lågpris på? Vad gör man reklam för i affärer? Vad är det man skyltar med och lägger fram på hyllorna som gör det attraktivt att välja de varorna? När vi går på restaurang, vilka rätter står högst upp på menyn? Hur är priserna satta, etc. Och då är det ju ofta det som skapar mest värde för affärerna eller restaurangerna som de försöker få oss att välja. Inte det som är det bästa för oss att faktiskt äta för hälsa och klimat. Så att den här matmiljön spelar väldigt stor roll i hur vi väljer att faktiskt äta.
Men det indikerar ju också att man skulle kunna påverka hur människor åt om man ändrade den här miljön.
Absolut. Och att skapa bättre förutsättningar för människor och göra det lättare att välja rätt, det är absolut ett av de viktigaste verktygen vi har för att kunna påverka vår kost.
Varför tror du att mat är så nära kopplat till identitet?
Jag kan bara spekulera, men jag tänker att mat är en väldigt viktig och stor del av vårt liv. Vi äter ju minst 3 gånger om dagen, varje dag. Och då är ju det någonting som vi också konstant behöver, kan välja att göra på ett visst sätt med. Så jag tror att det är liksom, det är så mycket andra konsumtionsmönster som också drivs av ens identitet. Det är ju samma med klädval eller vilken bil man väljer att köra och sådär. Så att det är väl liknande som andra konsumtionsmönster.
Men är det också just det där att det dels är någonting som vi behöver för vår överlevnad som vi inte klarar oss utan, men att det också liksom är en sorts konsumtionsvara?
Ja, men precis. Lite så tänker jag. Och många andra saker kanske vi kan välja bort, men mat är ju någonting som vi behöver hela tiden.
Är det ett hinder då att det är så kopplat till identitet när vi nu behöver lägga om våra kostvanor?
Ja, men det är också en väldigt bra fråga. För å ena sidan så kan man se det som ett hinder för att det är svårt att ändra värderingar. Å andra sidan så är det ju också en väldig möjlighet till en hävstångseffekt om vi lyckas ändra värderingar och ändra identitet. Vi har ju ändrat hur vi äter väldigt dramatiskt över tid. Om man bara tittar tillbaka till 1980-talet, i början av det. Vi äter till exempel 26% mer kött idag än vad vi gjorde då. 4 gånger så mycket kyckling som vi gjorde i början av 1980-talet. Så vi har ju redan ändrat vanor väldigt kraftigt. Så det är klart att vi kan påverka våra vanor också framöver. Och då får vi ju som sagt en stor hävstång till en omställning till mer hälsosam och hållbar mat.
Kan du berätta om Eat Lancet-kommissionen?
Ja. Eat Lancet-kommissionen var en stor forskningskommission som gjordes. Den kom ut 2019. Då samlades forskare från runt om i hela världen. Vi var en grupp på 37 forskare som representerade många olika fält. Både från jordbruk, från forskning kring näringsriktig kost och forskning kring hållbarhet. Och det var den första studien som försökte sätta globala mål för vad som är både en hälsosam kost och även ett hållbart produktionssystem för den här kosten. Så hela kommissionen gick ut på att förstå huruvida 10 miljarder människor, vilket vi beräknas vara på den här planeten år 2050, kan äta inom planetens gränser en kost som också då är hälsosam. Så att i kommissionen så tog vi fram det som då kan anses vara en hälsosam kost. Och sen så testade vi om det går att producera den här inom planetens gränser. Man kan väl säga att slutresultaten visade på att ja, det är möjligt att producera den här kosten inom planetens gränser. Men vi kommer att behöva göra väldigt stora förändringar mot hur trenderna ser ut idag och hur vi äter idag.
Och er rapport kom 2019.
Uh-huh.
Vad fick ni för reaktioner från allmänheten?
Jag skulle säga att på det stora hela så fick vi väldigt positiva reaktioner. Det var många som uttryckte att äntligen är det några som sätter tydliga mål, visar på skalan och den omställningen som vi behöver göra, visar på vilken typ av kost som är just hälsosam och hur den kan produceras. Det var även livsmedelsföretag som var väldigt positiva. De fick vetenskapliga mål att utgå ifrån. Sen är det klart att den också väckte en hel del negativa reaktioner. Och framförallt skulle jag säga från lantbrukare som kände att en del av deras näring var hotad. Jag kan förstå det. Det är många som lever på marginalen. Det är tufft att få lönsamhet i dagens jordbruk. Och så plötsligt kommer det då riktlinjer om att vi behöver förändra produktionen väldigt kraftigt. Men väldigt lite om vilka ekonomiska incitament som skulle kunna finnas för jordbrukare som idag producerar det vi kanske inte behöver äta så mycket av i framtiden. Så där var det mycket motstånd. Och sen så var det ju de rekommendationerna vi kom ut med är ju framförallt när det gäller kött så var det liksom det som väckte de starkaste reaktionerna. Och då sa vi i ett länsat i kommissionen att vi bör äta runt 100 gram rött kött i veckan. Vilket är väldigt lite för väldigt många om man jämför med hur många äter idag. Och det här väckte många starka reaktioner. Framförallt från grupper som idag äter mycket kött.
För jag minns att den här rapporten utsattes för organiserade attacker i sociala medier av, ja, men det var någon hashtag yes to meet. Vad är dina tankar kring de attackerna?
Ja, nej, men man kunde följa på sociala medier så, som hashtag Eat Lancet jämfört med hashtag Just to Meet och hur de liksom, båda två gick upp väldigt kraftigt runt lanseringen av rapporten. Och väldigt hårt motstånd, sällan drivet av någon vetenskapligt underbyggt motstånd, utan det var kraftig kritik liksom, i sociala medier. Och jag tänker att det också ligger starka lobbyintressen bakom den här typen av kritik, eftersom det är verksamheter som hotas när den här omställningen kommer behöva ske.
Vet ni att det var liksom lobbyorganisationer som låg bakom det? Eller?
Nej, det vet vi inte. Nej. Det går inte att se.
Så det ni kom fram till det var att man behöver äta mindre kött och mer växtbaserade livsmedel?
Ja, men det kan man säga. Och egentligen så skulle jag vilja säga snarare att vad vi kom fram till är att vi behöver äta mer växtbaserat och sätta det först. Och vi behöver äta även mer fullkorn. Vi behöver äta mycket mer frukt och grönsaker. Vi skulle kunna äta lite mer fisk och sjömat än vad vi gör idag. Och sen behöver vi då minska på köttet. Så det är precis detsamma som du säger. Men det som fick den stora uppmärksamheten var ju köttet. Egentligen så skulle jag uppskatta om man såg mera vad är det vi säger vad vi också behöver lägga till i vår kost. För det är minst lika viktigt och kanske ännu viktigare att vi just ökar fullkorn, ökar frukt och grönt, ökar mängden nötter vi äter, ökar mängden baljväxter vi äter. Så.
Apropå det här att mat kan väcka så starka känslor så har vi ju på sistone också hört berättelser om vegan-influencers som börjat äta kött och blivit mordhotade efter det. Är det liksom andra sidan av samma mynt?
Ja, men det skulle man ju kunna se att det är. För vi kan absolut ha en viss mängd animaliska livsmedel i vår kost. Det kan till och med vara bra för både miljö och för hälsa. Så det här att vara fundamental åt det andra hållet och bara äta veganskt, det är inte heller säkert att det är den bästa lösningen framöver. Men det visar ju på något sätt vilken extremt stor spänning det är i den här frågan och hur otroligt polariserande det kan vara. Och hur svårt det måste vara för den enskilda människan att hitta rätt liksom, i hur man ska äta på ett bra sätt.
När vi då ska gå över till en mer växtbaserad kost, kommer vi vilja liksom, experimentera med gula ärtor eller kommer vi vilja ha liksom någonting som ser ut och smakar lite som en korv eller en biff, alltså någon sorts köttsubstitut?
Mm. Nej, men där tror jag att utvecklingen kommer att se lite olika ut för olika individer. Och vi ser ju redan idag på marknaden att de här köttsubstituten växer väldigt mycket och att det är många som använder dem för att gå över till en mer vegetarisk kost. Och jag tror att de absolut kan underlätta en sån övergång. Och där kan vi också se en utveckling av hur de tas fram. Och det finns allt från sånt som är väldigt högt processat och ska likna väldigt mycket det som är köttet. Sen finns det sånt som är i princip där man krossar en del baljväxter odlade i Sverige, gråärtor, lupin etc. och gör det till en slags som efterliknar köttfärs väldigt mycket. Och då är lägre processat saker vi kan odla i Sverige och är lätt att byta ut köttfärsen mot. Så det finns också en mängd av olika typer av substitut och det kommer säkert kunna fortsätta utvecklas på ett intressant sätt. Så. Sen kan jag uppleva att det är lite för lite fokus på det här, men kan vi äta just de gula ärtorna? Och det finns ju otroligt mycket spännande matkultur från runt om i världen där man äter mycket baljväxter. Mycket recept från Indien, från Mexiko och sådär som vi skulle kunna ha fredagstacos med svarta bönor eller beluga linser eller någonting istället. Och det kan vara otroligt gott och smakrikt.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ekologisk mat, är det alltid bättre för klimatet?
Det är mycket som är bättre med ekologisk mat. Framförallt så är det bättre för biologisk mångfald. Det är mindre pesticidanvändning bland annat, vilket gör att det gynnar insekter och så i landskapet. Där det är lite av en vetenskaplig debatt kring den frågan, det är att skördarna är inte lika höga. Inte alltid lika höga. Ibland är de lika höga, men de är inte alltid lika höga. Och det betyder att man behöver odla mer mark för att få ut samma mängd produkt från ekologisk odling. Och det här med att använda mycket mark kan vara ett problem för att då kan bidra till avskogning av skogar och sånt där. Men däremot så har vi gjort studier när man tittar på, kan vi ställa om till ekologisk odling och samtidigt föda världens befolkning? Och då kan man se att ja, det kan vi. Om vi då minskar till exempel på foderproduktion, att vi inte äter lika mycket animalier och så, så då behöver vi inte lika mycket mark. Vi behöver inte producera lika mycket grödor. Och då kan vi odla ekologiskt. Så att det är ofta bättre för miljön, skulle jag säga. Men i vissa fall så är det konflikter mellan miljö och vissa aspekter då.
Och när det gäller hälsan?
Där finns det inte riktigt ett tydligt vetenskapligt underlag än för att kunna se att det är bättre för hälsa.
Har genmodifierade grödor en viktig roll att spela i framtiden?
Ja, vi använder genmodifierade grödor redan idag och jag tror att de kommer fortsätta att spela en roll. Det är många platser i världen där vi behöver få högre skördar. Det finns möjligheter också att producera mer hälsosamma livsmedel med det. Så de har en roll. Sen ska man göra det med viss försiktighet och också se vad det betyder för maktrelationer mellan olika företag i livsmedelsindustrin och så, som det också kan komma och påverka.
Hur man kan ta patent på olika typer.
Ja, men precis. Man tar patent på utsäde och sådär. Och då är det bara vissa typer av företag som får sälja det. Och det är kopplat till vilken typ av växtskyddsmedel man kan använda och sådär. Så att det blir liksom, påverkar den strukturen.
Behövs det styrmedel för att få oss att äta mer hållbart?
Ja, men det behövs det absolut. Man brukar se på en slags här styrmedelstrappa över hur mycket styrd som våra val ska vara. Och då kan man utgå från att antingen så gör vi ingenting eller så ger vi bara information om vad vi borde göra. Som våra svenska kostråd är ett sånt sätt att vi kan försöka liksom informera alla om hur de borde äta. Sen kan man komma lite längre om man börjar titta på hur kan vi förändra just den här matmiljön som människor möter i butik. Kan vi plocka bort eller förbjuda viss typ av annonser eller marknadsföring kring vissa produkter? Kan vi förändra prisbilden genom till exempel skatter? Är det vissa typer av produkter som vi borde helt ta bort från marknaden? Eller ska vi styra så mycket så att vi bara har de produkter som är bra och hälsosamma? Det är de enda som tillåts. Så där finns det liksom, ja, men någon slags styrmedelstrappa så som man skulle kunna använda. Och idag så ligger de allra flesta styrmedel är bara kring just att informera. Och jag tror att man skulle behöva liksom ta andra styrmedel till hjälp också för att kunna påverka och göra det lättare för oss att äta bättre och bättre för planeten.
Och även om det inte handlar om förbud, vill ni liksom också se att man liksom genom nudging, genom att placera maten på ett visst sätt i matbutiker exempelvis gör det lättare att göra de här bra valen.
Ja, men absolut. Och man kan väl egentligen säga att idag så sker ju det väldigt mycket redan i affärerna. Men idag styrs ju konsumenterna mer åt vad som ger mest vinst för de olika företagen. Inte vad som ger bästa utfallet för hälsa och miljö.
Godis i kassan till exempel.
Ja, eller? Men precis. Så de varor som är mest lönsamma för att vi ska köpa, de placeras främst i affärerna. Så om vi skulle kunna förändra det, då skulle vi ju kunna påverka folks val. Utan att man känner att vi begränsar våra val heller. Och det är väl det som också är positivt. För det är ju bra att vi kan välja. Men som sagt, redan idag styrs vi till val som vi kanske inte ens är medvetna om att vi gör.
Tycker du att klimatskatt på livsmedel är en bra idé?
Det har gjorts lite forskningsstudier på det och det visar att genom klimatskatt skulle vi kunna minska vår till exempel köttkonsumtion. Jag tror det var en studie som visade på att vi kan minska köttkonsumtionen med 15% eller så. Men däremot är det väldigt svårt att veta exakt hur det ska implementeras. Och det är möjligt att man istället ska titta på lite andra typer av styrmedel. Det kan ju också finnas styrmedel som går mer mot produktionen av livsmedel och därmed också hjälper omställningen som behövs för de svenska bönderna. Som kan, om svenska lantbrukare odlar på ett sätt som lagrar in mer koldioxid i marken till exempel, då skulle de kunna få betalt för att de gör klimatnytta. Och då skulle ju den typen av livsmedel som då produceras kunna bli billigare för att lantbrukarna får liksom en ökad lönsamhet i en produktion som är bättre. Så det är möjligt att man ska liksom titta på reglering av sånt som ger effekt på pris, men man gör det genom att titta på vad som fungerar för ett mer hållbart jordbruk, snarare än att man lägger det i konsumentled.
Kan vilken typ av foder man ger till djur också påverka hur stort klimatavtryck man får från köttproduktion till exempel?
Ja, det gör det. Absolut. Foder är en jättestor del av animalieproduktionen. Och varifrån fodret kommer? Är det importerad soja från Amazonas? Eller är det grovfoder som är producerat i Sverige? Så det kommer också påverka jättemycket där sojan är väldigt negativ medan grovfodret i Sverige är mycket mer positivt. Så att foder är absolut en väldigt stor del av lösningen på ett mer hållbart djurhållning och så.
Är det viktigt att få ner matsvinnet också för att vi ska kunna leva på ett hållbart sätt?
Ja, men matsvinnet är väldigt stort idag. Jag tror att det är, globalt sett är det nästan 30% av allt som produceras som är svinn. Och i Sverige så är, jag kommer inte ihåg siffrorna, men svinnet är väldigt stort. Och i Sverige är också svinnet väldigt stort i hushållen. Så att ibland tänker man att det är mycket svinn i restaurang och i livsmedelskedjan. Så, men det är framförallt i hushållen här. Så att det är klart, varje grej vi slänger i hushållet, det är ju en klimatpåverkan som har skett som inte har gett oss någon näring överhuvudtaget. Så att vi borde absolut fokusera mycket på att få ner svinnet.
Har du några tips på vad man kan göra själv?
En sån här grundgrej är ju att man svinventerar, tror jag, ett nytt så här begrepp. Att innan du går och handlar så ser vad du har hemma som du behöver äta upp. Använd frysen och frys in sånt som blir över. Det är ett jättebra lagringsställe att ta fram sen. Men sen också se över bäst före-märkningar. Och det är ju någonting som också kan regleras. Hur får livsmedelsindustrin sätta bäst före-märkningar? För att idag är ju väldigt mycket av livsmedlen som faktiskt är mycket bättre eller på sin peak precis runt bäst före datum. Och vi konsumenter borde också bli bättre för att förstå hur länge efter bäst före vi kan faktiskt konsumera de här livsmedlen.
Brasilien är världsberömda för sina nationella kostråd som inte bara handlar om vad vi ska äta utan också hur man ska äta och hur man ska tänka kring mat. Mm. Känner du till dem här?
Ja, men absolut.
Vad tänker du om dem?
Men jag måste säga att när de kom så tyckte jag att det var väldigt positivt. Jag tyckte det var väldigt spännande att se att de satte liksom kostråden också i ett socialt sammanhang. Och det handlar om att vi ska äta mer tillsammans och det ska vara lite lugnare i miljön runt omkring när vi äter etc. Och jag tycker att det är positivt att man också tar in de här sociala aspekterna. Sen finns det en del av mig som känner att jag undrar hur vetenskapligt underbyggda de är och hur mycket att jag gillar dem är för att de passar i min egen liksom, sätt att förhålla mig till mat. Och jag är inte säker på att det är så att vi behöver äta i ett socialt sammanhang för att vi ska må bra. Jag har inte sett studier på det. Och det finns ju också tillfällen där vi faktiskt behöver få i oss näring i ett stressat liv. Och att det är också okej att äta mat som går snabbt att laga eller igår kväll när jag hade suttit länge på jobbet och i möten hela dagen. Allt jag ville var att få äta min middag själv utan att vara social. Så att jag känner mig lite kluven till, om jag ska vara helt ärlig.
Finns det en risk också att det blir lite för mycket pekpinna när man inte bara säger att det här är det bästa för hälsan och klimatet, utan ni ska också liksom intressera er för mat, byta recept och vara sociala när ni äter?
Jag tror absolut att det blir pekpinnar. Och det var också en annan sån här grej som var mycket kritik när Eat Lancet kom, att det var liksom morotspolis, att vi talar om hur mycket exakt alla ska äta och så. Så det finns ju mycket pekpinnar redan. Och jag tror att det finns väldigt många sätt som vi kan äta på som är både nyttiga och bra för planeten. Och jag tror man skulle behöva trycka mer på diversiteten av möjliga lösningar framåt snarare än vad det är vi inte ska göra hela tiden.
Ett av de brasilianska kostråden lyder: undvik konsumtion av ultraprocessade livsmedel. Vad menas med ultraprocessade livsmedel?
Ja, men det är en definition som är faktiskt väldigt svår att förklara tydligt. Och den innehåller väldigt mycket komplexitet. Men det är ju väldigt bearbetad mat då. Men i den här kategorin så finns det otroligt mycket olika typer av livsmedel. Det som vi oftast tänker på direkt, det är ju sånt som är direkt onyttigt. Jag menar chips, godis, fikabröd, snackskategorin på något sätt som ohälsosamma snacks. Men sen finns det ju annat som också kan hamna i den kategorin som är... ja, i och för sig industriproducerat, men fullkornsbröd. Det behöver inte vara nödvändigtvis dåligt. Infrysta måltider som också kommer från storföretag. De behöver inte heller. De kan vara helt okej, men de räknas då och klassas i den här ultraprocessade maten.
Så att just det här att varna om ultraprocessade livsmedel specifikt, är det liksom meningsfullt?
Det är lite lätt problematiskt så, eftersom det innehåller en större diversitet. Sen är det ju mycket problem med många av de ultraprocessade varorna. Så att det, men som sagt, det behöver inte alltid... eller rättare sagt så finns det ganska lite forskning som visar att det alltid är dåligt. Så.
Finns det risk om det blir för mycket pekpinnar och att människor därför vägrar ta till sig av de här kostråden?
Ja, men jag tror att det finns en risk av att det blir för mycket pekpinnar. Jag tror att det är viktigt att man snarare funderar på vad är möjligheterna, vad är det man kan göra, hela diversiteten av möjliga lösningar också framåt, istället för att bara tala om vad vi inte ska göra. Så.
Hur tror du vi kommer äta i framtiden?
Jag tror att vi kommer äta gott. Jag tycker att jag ser också bland de som... alltså det finns så mycket experimentlusta och nyfikenhet i vad en hållbar och hälsosam kosthållning kan innebära. Så det finns så mycket som är outforskat än så länge. Så att, absolut att det kommer gå att äta väldigt gott. Jag tror att vi kommer kunna äta mer diverst, alltså mer mångfald av olika typer av livsmedel i framtiden. Och olika sätt att äta på också. Både det här på något sätt äta mer tillsammans, men kanske också att vi äter mer personligt, sån här personal nutrition. Att vi, det finns många trender som går åt olika håll, men framtiden är en blandning av alla de här trenderna.
Hur överensstämmer era rekommendationer från Eat Lancet-kommissionen med de kostråd som Livsmedelsverket ger?
Men de överstämmer i den stora hela väldigt väl. Livsmedelsverket säger ju, precis som Eat Lancet-kommissionen, ät mer frukt och grönt, byt ut mättade fetter mot omättade fetter, minska saltintag, ät mer baljväxter, ät mer växtbaserat. Så. Sen säger Livsmedelsverket max 500 gram rött kött i veckan. I ett Lancet-studien som max 200 gram till exempel. Så där skiljer sig lite grann. Men båda innebär en minskning från hur vi svenskar äter idag. Så att det är liksom samma riktning på förändringen, även om maxnivån då skiljer sig lite grann.
Men beaktar de också då miljöaspekterna?
Ja, men de kostråd som vi har i Sverige idag, så är en del miljöaspekter inkluderade. Sen De svenska kostråden bygger på de nordiska näringsrekommendationerna. De nordiska näringsrekommendationerna tas fram av expertpaneler. Så det är väldigt många forskare som är inblandade för att gå igenom forskningsunderlaget. Och sen görs en uppdatering, jag tror det är typ var sjätte eller åttonde år. Och när de gjordes förra gången, då fanns inte miljöaspekter med. Det hade man liksom inte hunnit börja ta in. Men de som kom nu 2023, de nordiska näringsrekommendationerna, de hade för första gången även då studerat vad man borde ha för kostråd baserat på miljöaspekter. Däremot hade Livsmedelsverket redan tagit in miljöaspekter redan innan där, och då inte baserat på den här senaste nordiska näringsrekommendationerna, utan på annan evidens som de själva hade tagit fram.
Hur skulle du säga att kosttråden har förändrats över tid?
Ja, men de har ju då börjat liksom plocka in miljöaspekter i kosttråden över tid. Så det är en viktig del just att få ihop både hälsa och hållbarhet.
Du sa till exempel som med chips. Det är inte så bra för hälsan, men det är inte så dåligt för klimatet. Finns det något sånt här livsmedel där det är det motsatta, att det är dåligt för klimatet men det är jättebra för hälsan?
Otroligt bra fråga, nu måste jag fundera.
Jag är väldigt förtjust i pakistansk mango som jag tror att man liksom flyger in i princip. Det är väl inte så bra?
Ja, men där finns det absolut mycket, och färska hallon flyger in från Afrika eller något. Men
avokado kanske?
Ja, avokado är jättemycket svinn på dessutom. Ah, så att, jag tror i och för sig att avokado kanske skeppas. Liksom, men,
jag börjar
men
köpa fryst avokado nu.
Precis, frysen är faktiskt en väldigt bra uppfinning för att leva mer hållbart. Så där finns det ju motsättningar, någonting som är hälsosamt. Och annars är det ganska lätt då att byta ut de där färska hallonen mot frysta hallon från säsongen innan, eller någon annan typ av frukt och grönt. Så att det går ju att äta näringsriktigt och äta goda frukter liksom, på ett hållbart sätt. Jag funderar lite på inom så här fisk och skaldjur, där är det ju mycket som är väldigt hälsosamt men kan ha stor påverkan. Så där tror jag i den kategorin, vi skulle kunna äta mer kanske fisk än vad vi bör producera för vad som skulle vara miljömässigt hållbart, tror jag. Men samtidigt så, det finns absolut sjömat som också är okej att äta.
Tack Lina Gordon för att du vill gästa vår podd, och tack för att just du har lyssnat. Nästa vecka kommer jag, Clara Wallin och Emma Frans fördjupa oss i abort och aborträtt. Varför inskränks den i delar av världen, och varför förlorar alla i ett samhälle på att abort blir olagligt? Prenumerera gärna på A-kursen i din poddapp så får du en notifikation när avsnitten kommer ut. Och det här avsnittet har spelats in på Beppo.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.